roligt att vara i Korskyrkan Jönköping på en gudstjänst. Alltså, vi har bott i stan i 24 år typ, och jag har aldrig varit här på en gudstjänst innan. Så härligt att få möta er. Jag har varit på en annan samling och så, mött några. Men Henrik heter jag då, och förutom som Daniel nämnde här, förutom liksom jobba med bibelskola och sånt, så skriver jag ju lite också. Jag har jobbat som pastor uppe i Kungsporten och varit missionär med min familj och så här. Var nu så talar jag lite om Jesus och skriver lite om Jesus. Som jag skulle haft ett visitkort, skulle det stått Guds lilla mångsysslare eller någonting på det. Men jag gillar ju att tala om Jesus. Jag gillar Jesus för att han gillade mig först. Det står ju så i Bibeln, vi älskar honom för att han älskar oss först. Och en grej som ligger på mitt hjärta är just det som ni har som tema den hösten. Det är ju lärjungaskap, att följa Jesus och vad det innebär. Och därför så har jag försökt skriva några tankar i några böcker som ni får titta på efteråt om ni vill. Som handlar framförallt om de första lärjungarna som följde Jesus och vad det betyder för oss idag. Och varför vi kan ta rygg på Jesus på samma sätt som de gjorde. Men nu ska vi gå till en mycket viktigare bok än så och prata om kallelsen att följa Jesus. Yes. Och jag är säker på att Linnea kommer göra ett grymt jobb här och hänga med mig i vad jag säger. Jag ska bara säga samma sak som det står i ordningen här då. Det kan vara en utmaning, bara det. Men vi ska läsa då texten från Matteusevangeliet kapitel 4. Och om du har varit i kyrkan innan eller varit med i bland oss kristna ett tag, så har du säkert läst den här texten. Men jag upptäckte någonting för ett tag sedan som på något sätt förändrade den här texten och gav den en ny innebörd som jag ska försöka dela med mig av här idag. Så Matteus kapitel 4 och från vers 18. Och så inser jag att jag inte har samma översättning här som jag har på skärmen. Det var ju spännande, så då får du dubbel bibeltext den här morgonen. Så får du jämföra. När Jesus vandrade längs Galileiska sjön såg han två bröder, Simon som kallas Petrus och hans bror Andreas. De stod och kastade ut nät i sjön, för de var fiskare. Han sa till dem: kom och följ mig, så ska jag göra er till människofiskare. Genast lämnade de näten och följde honom. Han gick vidare och såg två andra bröder, Jakob, Zebedeus son, och hans bror Johannes. De satt i båten med sin far Zebedeus och gjorde ordning sina nät. Han kallade på dem, och genast lämnade de båten och sin far och följde honom. Om du har varit med i kyrkans liv ett tag, så känner du igen detta. Liksom. De sitter där och jobbar, så kommer Jesus och så reser de på sig, lämnar hela sina liv och sina familjer alltihopa och följer Jesus. Vem har liksom inte gjort det, var om Jesus kom och knackade på dörren och säger liksom: jag vill dig någonting. Det är bara det att det vet ju inte de riktigt i början vem det är. Det fattar vi när vi läser evangelierna. När de följer Jesus och börjar höra Jesus undervisa och Jesus göra under och mirakler, så säger de: vem är den mannen? Är han liksom den som vi har väntat på? Så de har liksom inte full koll från början. Och då blir det ju väldigt märkligt, varför bara reser de på sig och följer efter Jesus? Om du liksom använder din fantasi här nu och tänker liksom, det är måndag morgon här imorgon och du sitter på jobbet, eller du har just knäppt på svetsen eller öppnat Excel-arket här på kontoret, eller du har just klättrat upp på byggnadsställningen eller öppnat boken för att börja plugga inför veckan liksom. Och precis när du ska komma igång så kommer det förbi liksom en kringvandrande pastor, knackar på och säger: följ mig! Och du bara: jajamän, jag lämnar allt. Bara klättra ner från byggnadsställningen där liksom, tar av det, byter om till vanliga, eller vet jag inte, byter om till vanliga kläder, vet jag inte. Men, och bara vandrar efter. Oops. Det var bara för att kolla att du var vaken. Alltså Jesus, vad är det som händer här egentligen när Jesus kommer till dem här? Varför lämnar de sina liv och följer efter Jesus? Och jag ska försöka hålla mig på mattan. Nej, det är det jag inte ska göra, för den är ju där nere. Och då tänker jag att en grej som förklarar lite grann om vad som händer här, det är att Jesus var ju inte den enda kringvandrande läraren i Bibeln som man kallar rabbin. Utan det fanns ju många rabbiner som hade lärjungar. Och om man då tänker på hur gick det till när rabbiner, alltså bibellärare om man säger, när de kallade och utvalde lärjungar på den här tiden. Om vi vet om den historiska bakgrunden lite mer så blir det lite lättare att förstå vad som händer i den här texten. Alltså hur tränade lärare eller rabbiner lärjungar på Jesus tid? Och då vet vi om att när judiska barn i den här kulturen, i det här samhället, när de var små, någonstans 5-6 år, så började man i skolan. Och det kallades då Beit Sefer, som betyder bokhuset. Och det var de allra flesta då, lite olika perioder här under Bibelns tid. Ibland var det bara pojkar, ibland kunde också flickor vara med här på den här tiden. Men poängen med att gå i skolan, det var att man kom till synagogan, alltså kyrkan. För det var där man hade det enda exemplaret av Bibeln, om man säger Tora, Moseböckerna. Det hade man liksom inte hemma, det fanns ju inte inga, man kunde inte ha egna biblar. Utan man kom till synagogan, alltså om du tänker kyrkan, och där så lärde man sig Tora. Och då skulle man ju framförallt lära sig det utan till. Och det här gjorde man ju då som barn, som du tycker liksom det är jobbigt att läsa Bibeln ibland. Kan du tänka att läsa som barn, lära dig Moseböckerna utan till. Och om man då var duktig så fick man fortsätta in i nästa stadium, Beit Talmud. Som betyder lärohuset, som var upp till 12 års ålder. Under den perioden kom upp till 14 års ålder ungefär. Och det var då för de som var duktiga, de som var smarta, utvalda barn med potential. Och övriga barn, det var inte så att liksom, ni är inte viktiga eller så, va? Men det går ni hem och så får ni lära er, liksom, om du är söner, då, ofta pappans yrke. Var snickare eller fiskare eller lantbrukare eller vad som helst. Men om du är smart här, om du är duktig, då får du fortsätta på det här stadiet. Man skulle där lära sig att ställa kloka frågor, liksom gräva efter vishet och också lära sig utan till fler av de här skrifterna som vi kallar Gamla testamentet. Och då slutar ju det oftast vid 12 års ålder med det som kallas bar mitzvah eller bat mitzvah, att man sedan då räknades som en del av liksom den vuxna församlingen. Och om man var riktigt smart, om man var riktigt duktig, riktigt talangfull, en blivande ledare, då kunde man fortsätta till nästa stadium då, Beit Midrash, studiehuset, som var någonstans från 12 eller 14 års ålder och uppåt då. Alltså de allra mest intelligenta och talangfulla kunde då liksom ansöka. Man kunde gå till en sån här rabbin, en lärare, och säga: jag vill bli din lärjunge. Lärjungen heter då Talmid. Och då funderade han liksom, har den här potential att lära sig? Är den tillräckligt smart, tillräckligt duktig? Alltså, är den bland de bästa av de bästa? Och vad skulle då lärjungen göra om man kom liksom till, om du tänker, bibelskolan här? Eller konfaläsning eller vad du vill tänka, tonårsbibelskola kanske. Jo, de skulle ju memorera rabbinens ord. Alltså man skulle lära sig alltihopa som läraren sa utan till. För man skulle liksom inte lägga till egna tolkningar och varianter, utan hur ser han på Gud, hur ser han på skriften? Det är det man ska lära sig. Sen skulle man också lära sig lärarens lära och tolkningar, för att en lärjunge förväntades liksom föra vidare sin lärares tolkningar och inte komma med egna varianter. Därför var det väldigt viktigt att följa läraren nära och se liksom hur läser han? Hur håller han skrifterna när han läser liksom från de här rullarna? Hur går han? Hur pratar han med människor? Hur ber han innan han äter? För nu ska jag liksom lära mig allt detta som han kan. Och tredje steget var ju då att börja göra samma sak. Hålla uppe skrifterna på samma sätt, läsa på samma sätt, prata på samma sätt, imitera lärarens liv, sätt att uppföra sig, alltihopa. Och till slut då så kan lärjungen liksom nå det stadiet att man blir lik sin mästare och kan börja göra egna lärjungar. Jag vet inte om du ser på dig själv som lärjunge. Jag är inte från en kristen familj, kristen bakgrund. Det är därför jag har svårt här med tydligen med kyrktrappor och att ramla ner från scener och sånt. Men jag är liksom inte uppvuxen i kyrkan, utan jag kom till tro som tonåring. Och när jag kom till tro så hade vi ett gäng unga vuxna i våran kyrka i Göteborg, där jag kommer ifrån, som var några år äldre än mig. Och framförallt så hade vi också en ungdomsledare som var liksom, han var verkligen så här all out for Jesus. Liksom. Det var verkligen på riktigt. Han, han drog med mig liksom in i vad är det att vara kristen? Och jag vet inte vilken bild du har att vara kristen. Innan jag kom in i kyrkans värld, då tänkte jag typ så här, kristen, det är en gammal tant som sitter i kyrkan och sjunger salmer. Och då tänkte jag, nej tack, eller så. Det vill inte jag. Det verkar jättetråkigt så här. Och sen har jag fått en helt annan respekt för både äldre tanter eller damer och salmer så längre fram i livet. Men det var liksom min bild av det kristna livet. Men det var någonting med Jesus som fascinerade mig. Och inte minst då den Jesus som de här som var några år äldre än mig, de här unga vuxna och ungdomsledaren visade mig att det här handlar om ett liv tillsammans med en levande person, en som vi kan ta rygg på. Och därför så kom jag in liksom ett kristet liv, det är att vi har bönenätter så här på fredagarna. Jag märkte att en del kyrkor de hade så här nattmöte som började klockan 21 och var slut 22:30. När så gick de kristna hem, när alla andra gick ut på stan, liksom, natten började för de icke-kristna på stan, då gick de kristna hem. Så här, och han så här, vi kör bönenätter hela nätterna, så här, till 6 på morgonen, okej. Okay? Och sen går vi ut på stan och så pratar vi med hemlösa och uteliggare liksom, på Nordstan i Göteborg. Och jag kan ju tänka tillbaka, liksom, vad tänkte mina föräldrar? Liksom? Henrik och ett kristen, 16-17-åring, hänger på Nordstan hela nätterna. Liksom. Är det här riktigt sunt? Men det var för att jag hade liksom fått föredöme på något sätt, någon att ta rygg på som visar mig att följa Jesus, det handlar om ett liv, det är på riktigt. Och då lockades jag med av det. Jag vill liksom bli lik dem som man beundrar. Så på den här tiden då, tillbaka till Jesus tid, när någon ville bli en lärjunge så kom man då till en rabbin, en lärare. Och så granskade då läraren. Om du tänker dig, du kommer. Får jag lära av dig? Får jag liksom lyssna till dig? Och så kollade han, är du den bästa av de bästa? Är du tillräckligt smart? Är du tillräckligt liksom klok? Kan du lära dig detta? Och inte bara kan du lära dig detta, utan frågan som rabbinen också funderade på, det är den här kandidaten som kommer här, kan han bli, för oftast var det ju pojkar på den här tiden, eller uteslutande nästan, kan han bli vad jag är? Det är frågan. Liksom. Kan han bli? Inte bara lära sig det jag kan, utan kan han bli vad jag är? Och det ser man ju, även Jesus säger i Lukas 6:40, när någon har blivit fullärd blir han som sin lärare, säger Jesus. Han blir som sin lärare. Så om den här unga personen kom dit till läraren, och man blev granskad och så tänker rabbinen, ja, men det här liksom, det är en fin församlingsmedlem, ordentlig, absolut, sköter sig och så, va? Men kanske inte har riktigt det där som jag söker. Jag ser inte potentialen att den här kan bli vad jag är. Då sa man, gå hem. Alltså inte liksom typ Gud har förkastat dig, liksom, utan gå hem och var en bra församlingsmedlem. Sköt ditt jobb, lev ditt liv för Gud. Så det är jättefint då. Men liksom, du har inte riktigt det som krävs för att platsa hos mig. Men om han såg potentialen hos den här unge, då sa han de här orden som skulle prägla resten av livet för den unge personen som kom till rabbinen. Följ mig. Följ mig. Alltså jag ser hos dig att du kan bli min lärjunge. Jag ser en potential hos dig att du kan bli vad jag är. Några saker gjorde Jesus kallelse till lärjungaskap unikt jämfört med andra rabbiner på den här tiden. Framförallt två saker. Det ena är ju att Jesus går omkring och kallar, alltså han väljer, han går till människor och kallar till lärjungaskap. De andra satt liksom och väntade på att bli uppsökta av de som vill bli kandidater, de som vill bli lärjungar. Men Jesus, han går omkring och ser människor kalla till lärjungaskap. Och det andra som är unikt för Jesus, det är att han har kvinnliga lärjungar. Att han kallar också kvinnor till lärjungaskap, vilket vi ser i evangelierna. Så när Jesus går till Simon, Andreas, Jakob och Johannes, som vi har läst om här, då säger han inte liksom typ, ja, men du borde bli som lite mer religiös, eller du borde bli lite mer andlig, eller jag söker någon som kan putsa mina sandaler eller hjälpa till att kopiera programbladet i kyrkan eller så. utan det han ser i, hos dem eller funderar på när han möter dem, det är ju, kan de bli vad jag är? Och så säger han de här orden, följ mig till dem. Alltså, jag tror att du har potentialen att förändra världen tillsammans med mig. Jag tror att du har potentialen. Jag ser någonting hos dig som ingen har sett tidigare. Arvid, skulle du kunna bara komma hit lite grann? Så. Tack. Hej. Ja. Tack, du får jag sätta. Tack för en stark insats. Yes, bra jobbat Arvid. Ja. Varför kallade jag på honom? Det var ju för att jag ville något, eller hur? Jag ville ju som göra ett exempel på hur man kan kalla någon. Alltså, vi pratar ibland om det som ett väldigt abstrakt. Så här. Jesus, han kallar oss till lärjungaskap. Men hela poängen med att kalla någon är att man vill någonting. Nu var det ju att jag behövde liksom Arvid här som är liksom ett exempel på vad det innebär att kalla någon. Och det är ju samma sak med om du tänker att du ringer till en vän. Vill du något? Ja, ibland bara kanske du vill prata, men du har någonting på hjärtat. Du vill någonting, du vill dela livet, du vill fråga hur är det? Du har ett syfte. Och bara den tanken är ju enormt stor när vi pratar om att Jesus kallar till lärjungaskap. Då vill han någonting. Och ibland kanske vi inte har glasklart att fatta exakt vad han vill, men att han vill någonting med våra liv är ju stort i sig. Han kallar oss till sig själv för att han har en tanke, han har ett syfte med våra liv. Men det är klart att vi kan fundera på, precis som de första lärjungarna kunde fundera på. Men alltså, är jag kvalificerad? Platsar jag till detta? Jag har ju liksom inte varit där bland de bästa av de bästa av de bästa. Utan jag är ju en sån som inte blev vald. Jag vet inte om du spelade fotboll när du var barn i skolan. Men vi spelade fotboll på rasterna. Jag vet inte om man gjorde så där du växte upp. Men när jag växte upp så var det typ de två bästa fotbollsspelarna i klassen. Om vi spelade typ så här på lunchen så sprang vi ner till fotbollsplanen. Och de två bästa i klassen, de fick välja lag. Och så sa de liksom, Daniel jag vill ha dig. Och Arvid jag vill ha dig. Och Mira jag vill ha dig. Och Carl, jag vill ha dig, så här. Och så till slut så var det liksom ett par kvar. Och då sa någon av de här bästa, de som var ledarna här för fotbollen, så här, att liksom, om vi får, var det Elin? Nej, det var du som var Elin. Ja. Om vi får Elin så får ni resten. Det var ju skräcken att hamna bland resten. Alltså vi fick inte ens ett namn, liksom. Vi var bara resten. De som inte blir utvalda, de som inte... Tänk att väljas först en gång liksom. Inför alla, så hela klassen. Daniel, jag väljer dig först. Och många av oss känner ju så här, det var aldrig jag. Kanske inte i fotboll, kanske inte på jobbet, kanske inte i kyrkan. Kanske vi känner så alla gånger, i alla former av mänskliga gemenskaper ska vi ha den här känslan. Jag syns inte, jag märks inte. Är jag någon? Räknas jag? Och då finns det fantastiska här att Jesus ser dig, väljer dig. När han tittar ut över världen så kommer han till sådana som inte var utvalda. Och så väljer han dig. Paulus, han räknar upp, bara refererar det kort så, men i första Korintsebrevet så skriver han ett brev då till församlingen i Korint och så säger han, kom ihåg hur det var när ni blev kallade, när ni blev utvalda. Hur var ni då? Jo, Gud utvalde det som för världen var dåraktigt och svagt, det som var oansenligt och föraktat. Ja, det som inte var till. Alltså liksom det är kvalifikationerna för att vara utvald av Gud. Liksom. Känner du liksom oansenlig, känner du svag, känner du liksom bortglömd, förbisedd? Ja, men då är det precis en sån som Gud väljer. Paulus antar i så, kommer ni ihåg Korinther? Ni fanns ju inte ens till. Ni var som nollor, ingenting. Och så utvalde Gud er. Detta är kvalifikationerna för att vara utvald av Gud. Så vilka var det han kallade till lärjungaskap här på stranden? Jo, de som var utgallrade, bortvalda. De som var liksom vägts på en våg utan att bli funna tillräckliga. För som när du shoppar äpplen och så väljer du ut de finaste, de blankaste, de utan liksom fläck och så här, va? Och så lägger du tillbaka de andra. Det är de äpplena som är tillbakalagda liksom i korgen som ingen ville ha, som Jesus går till och säger: jag vill ha dig i mitt gäng. Jag väljer dig. Jag ser dig. Och kollar man då på de här personligheterna, vilket jag tycker är väldigt fascinerande och på något sätt leva sig in i de här som Jesus väljer, så har vi Jakob som vill ha främsta platsen. Alltså, det finns en fantastisk underbar story i Matteus evangeliet kapitel 20 om när Jakob och hans brorsa Johannes ber om att få ha den främsta platsen bredvid Jesus. Och planen som de har för att liksom övertala Jesus att de ska få sitta bredvid Jesus där på tronen, så det är att skicka fram mamma för att berätta för Jesus om hur fantastiska hennes söner är. Jag tycker det är så underbar berättelse. Och jag kan bara känna riktigt hur mycket att Jakob och Johannes inte ville att deras kompis Matteus skulle ta med just den berättelsen när han skriver ner sitt evangelium. Och Matteus bara: jajamän, den ska vi ha med. Det är min favorit alltså. En ärgirig kille, en som vill synas och märkas av främsta platsen. Jesus kallar honom. Vi har hans brorsa Johannes som längre fram i sitt liv blir känd som att vara kärlekens apostel, som skriver massa vackra saker om att älska varandra. Inte med ord utan i handling. Men när vi möter honom i början i evangelierna, då är han liksom hetsig, folkilsk. Och när några i en by inte vill ta emot Jesus och hans lärjungar, så säger Johannes: ska vi kalla ner eld över dem, Jesus? Vi förtärar dem! Så där Jesus tillrättavisar Jakob och Johannes där liksom. Ett strängt ord som Jesus använder. Jag har inte kommit för att kalla ner eld över byar som inte tar emot mig. Jakob, Alfeus son. Vad kan du säga om du har varit i kyrkan ett tag? Vad kan du säga om Jakob, Alfeus son, en av de 12 lärjungarna? Det är helt rätt svar. Ingenting. För det är precis vad som står om honom i evangelierna. Ingenting. Det står bara hans namn. Är du med? Han beskrivs inte någonting, så att när hans kompisar Matteus och Johannes liksom längre fram i livet sitter och funderar på: vad sa Jakob egentligen som är värt att komma ihåg till eftervärlden? Vad gjorde han så? I got nothing. Liksom. Johannes, har du någonting? Nej, han var ju bara med där. Liksom. Och jag älskar det. Liksom. En blyg kille verkar det vara som får vara med i Jesus gäng och som på något sätt också blir representant för oss alla vanliga människor som inte liksom skriver och säger massa saker som kanske märks, utan vi är med. Och Jakob, han var en sån som var med, men han fick vara med också i Jesus gäng. Vi har Maria från Magdala som varit besatt av 7 onda andar. Det är ju en backstory, det är någonting att berätta om liksom för barnbarnen. Alltså, vilken bakgrund. Hon kan väl inte... Jojomän, säger Jesus, hon kan. Hon kan vara med i mitt gäng. Vi har Thomas som är en obotlig pessimist. Han följer Jesus, han vill följa Jesus, men han är liksom... Ja, glaset är ständigt liksom halvfullt, kan man säga, med Thomas. Om det inte är sprucket och allt rinner ut. Jag älskar en story liksom när Jesus säger att nu ska jag gå till det här området, och lärjungarna säger: du kan inte gå dit, det finns massa dina fiender, det finns i det området. Så här. Och Thomas bara: låt oss gå och dö med honom. Alltså, inte vi stannar hemma, liksom, utan han är överlåten till Jesus. Liksom. Jesus, han kommer dö, vi går med, vi dör också. Liksom. Det är bara, nu kör vi. Så, här. Så Thomas, jag vet inte om du är en sån som kanske är lite negativ ibland. Och ibland är vi så här också bland oss kristna. Så här, man ska alltid vara pepp och man ska alltid sjunga liksom glada lovsånger och allting är underbart, alltid. Får man vara med i Jesus gäng om man har liksom lite jobbiga känslor, jobbiga tankar och ser livet lite mörkt ibland? Och Thomas fick vara med. Vi har Johanna, Josas fru, som kommer från en fin bakgrund, från hovet. Hon är gift med kung Herodes förvaltare, typ minister. vad folk måste ha snackat bakom hennes rygg när hon lämnar hovet för att vandra med Jesus och hans liksom gäng ute i vildmarken. Men hon gick ändå och ger av det som hon har till Jesus och hans tjänst. Filippus, som är en filosofisk analytiker, han som vill förstå, räkna ut, vill begripa saker. När Jesus ska ge mat eller till 5000 män plus kvinnor och barn och 5 bröd och 2 fiskar, och funderar Filippus, hur mycket ska liksom, det kommer inte funka liksom. 200 årslöner räcker inte till att ge till alla de här. Alltså han vill förstå och begripa saker och inte kanske bara skynda in i känslor, och han får vara med också. Du kanske är en person som är en sån där, vänta lite när andra bara springer och brinner liksom, och tycker att det är så häftigt. Också du som vill vara lite analytisk eller är sån, får vara med. Vi har Maria, Martas syster, som häller ut hela parfymflaskan vid Jesu fötter. Och jag räknade ut det för ett tag sedan att det idag skulle vara värt typ 540 000 och sånt där. Du är lite obalanserad, Maria, liksom. Du kan inte bara satsa liksom allt du har på Jesus. Jag älskar honom. Häller ut allt. Men du lugna dig, nej. Jag måste hälla ut allt. Så mycket älskar honom. Vi har Simon Petrus som den känslostyrde. Han som är stor i orden, liten på jorden. Han som lovar allt. För att nästa stund stå och förneka. Förbanna Jesus till och med. Inför en tjänsteflicka. Matteus som var skatteindrivare. Som var förrädaren. Tjuven, han som de andra religiösa ledarna på den tiden sa att det finns ingen frälsning för sådana som skatteindrivare som jobbar tillsammans med ockupationsmakten, romarna. De sa att det finns inget hopp för en sån som Matteus. Han går Jesus till och säger, följ mig. Och så har vi Simon Zeloten som hade bilden av att Gud vill att vi liksom ska med våld kasta ut romarna från vårt land. Och vi vill döda sådana som romare eller sådana som samarbetar med romarna, alltså typ skatteindrivare, sådana som Matteus. De har Jesus i samma gäng. Och så kollar man på de här och tänker liksom, det här är ju inte ens B-laget Jesus, det här är ju någon som C-laget, det är ju inte ens avbytarbänken. Liksom. Det division 6, division 7. Och så kollar Jesus på de här och tänker han så här, med de här kan jag förvandla världen. Hur kunde du liksom överlämna hela din frälsningsplan, alltihopa till de här? Vad är B-planen? Och så vet vi, det finns ingen B-plan. Och därför så tror jag att kristen tro och kallelsen till lärjungaskap handlar inte bara om din tro på Jesus, utan också om Jesus tro på dig. Att när Jesus kommer till dig och säger följ mig, så säger han också, jag tror på dig. Jag tror att du är en sån som kan vandra med mig. Jag tror att du är en sån som kan förvandlas av mig. Jag tror att du kan bli lik mig i den här världen. Och jag tror att du kan göra skillnad i den här världen. Och då kan vi känna, men jag platsar ju inte, jag kan. Liksom, jag är inte så duktig, jag är inte så smart, jag är inte så andlig, jag är inte som alla de här andra. Och ändå så säger Jesus de orden till oss, följ mig. Vad är kallelsen? Följ mig så ska jag göra er till människofiskare. Markus säger i kapitel 3, alltså lärjungarna skulle vara med honom och han skulle sända ut dem att predika. Alltså först kom, var hos mig. Vad är din viktigaste kallelse? Jo, kom och var med mig, säger Jesus. Bli förvandlad av mig och sedan kommer jag förvandla dig, världen genom dig. Det finns en text från en judisk ledare på för 200-talet som heter Josef ben Yesker, och en ganska berömt citat. Han talar om lärjungaskap och säger han, låt er täckas av dammet från er mästares fötter. Alltså att vara så nära Jesus så att vi blir till och med täckta av dammet från hans liksom sandaler som han vandrar med framför oss. Så vad är kvalifikationen? Ja, det är ju inte att vara rik eller fattig, eller vara man eller kvinna, att vara smart eller inte lika smart, att vara talangfull eller inte talangfull. Allt det där liksom suddas ut hos Jesus. Det som på något sätt blir viktigt här, det är: vill du komma nära honom? Vill du förvandlas av honom? Vill du bli lik honom? Vill du överlåta dig själv, som vi säger ibland och sjunger våra sånger? Jesus, jag tänker att du vet bäst. Du vet det här om livet. Jag lägger ner mina åsikter, mina tankar. Jag tror att du vet bäst. Om hur jag ska leva mitt liv, hur jag ska möta andra människor. Jag tror att du vet bäst. Jag tänker att jag sitter vid dina fötter och lyssnar till dig, och jag lägger ner mitt liv för dig. Ifall du börjar bli nervös, så jag är på väg mot avslutningen här. Jag tror att kallelsen till lärjungaskap är också en kallelse till ett liv med mening och syfte. Att vi, när vi kommer till Jesus, så får vi någonting att leva för. En del kan ju missuppfatta detta och tänka liksom, okej, så allt jag behöver göra liksom, det är att sitta vid Jesu fötter och sjunga lovsång eller läsa Bibeln. När han säger ju, följ mig så ska jag göra er till människofiskare. Alltså han sänder oss ut i den här världen för att den här världen också behöver höra om den kärlek, eller möta den kärlek som vi har mött först. Som tonåring så satt jag i en bil tillsammans med andra unga kristna, och vi var på väg till ett möte med en amerikansk bibellärare i bilen, så här, vi satt och pratade om liksom, tänk liksom, i andra delar av världen, människor ger sina liv för Jesus, och man får liksom, en del dör liksom, och så började vi prata om liksom, tänk, vad skulle jag göra om jag hamnar i den situationen, och är jag beredd att liksom, dö för Jesus och så. Och då säger han, ja, men alltså, världen är ju full av saker att dö för. Det finns politiska ideologier, det finns religioner, det finns alla möjliga saker som människor dör för. Världen är full av grejer att dö för. Jesus ger dig någonting att leva för. Jesus är skillnaden. Jesus ger dig någonting att leva för. Alltså Jesus ger oss ett nytt liv där vi sänds ut i den här världen och inser att mitt liv spelar roll för att Jesus har sett mig och kallat mig till sig själv. Och inför den här söndagen så har kommit på mitt hjärta liksom att jag tror att du finns här som är liksom mitt i livet, mitt i karriären, kanske mitt i småbarnsåren, och som undrar liksom, är detta allt? Precis som Simon, Andreas, Jakob, Johannes, de satt där mitt i sin vardag och fixade med näten. De räknar ju inte med att deras liv skulle bli förvandlade den dagen. Men Jesus kommer till dem. Och jag tror att det här är liksom en helt vanlig söndag. Vi är helt vanliga människor. Det är inget särskilt. Du brukar komma hit. Det är en helt vanlig kyrkbänk. Och ändå så kommer Jesus till oss. Och ser oss. Och kallar oss till sig själv. Kom till mig. Följ mig. Så ska jag göra någonting i ditt liv som du inte kunde planera eller räkna ut. Ska vi be tillsammans? Jesus, jag tackar dig för att du är på riktigt. Jag tackar dig för att du vandrar fortfarande omkring, Herre. Precis som du vandrade den dagen när du kallade lärjungarna till att följa dig, så kommer du till oss och du vandrar i våra bänkar, du vandrar i vår stad, i vår värld. Och du kommer till den som känner sig bortglömd, bortgallrad, som funderar på om detta var allt som livet hade att bjuda på. Och du säger de här fantastiska orden, följ mig. Och jag tackar dig för att det innebär att du tror på oss. Du tror på oss, du tror på att vi kan leva liv tillsammans med dig som är meningsfulla. Att vi får beröra den här världen, inte för att vi är något särskilt, men för att du är något särskilt, Herre. Så välkommen helig ande. Välkommen helig ande att ta de här orden om Jesus och låta dem få bli liv i våra hjärtan. Jesus. Jag vill bara dela med dig ifall du finns här och känner liksom att ja, men du undrar, liksom, mitt liv är meningslöst, mitt liv är tomt, och du bara har gått med den här frågan, är det här allt? Är det här allt? Finns det inte mer? Så tror jag att Jesus, han kommer till dig idag. Och han ser dig där du är, där du sitter i din vardag. Och han kallar dig till sig själv. Och det handlar inte bara om dig, det handlar inte bara om att ditt liv blir berört eller förvandlat, utan det handlar om vad han kommer att göra genom dig. Hur människor runt omkring dig kommer att bli berörda och förvandlade genom dig. Tack Jesus. Tack Jesus. Tänker vi fortsätter i Guds närvaro med lovsång, med det finns möjlighet till förbön. Kanske någonting av vad vi har pratat om här idag eller någonting annat som finns på ditt hjärta. Jag vet inte om du vill berätta mer om hur det går till med förbönen. Men Gud välsigna dig.
Ja, men starka ord, Henrik. Jesus har valt dig. Han har valt oss alla. Alla är vi utvalda. Han tror på dig. Vill du? Var frågan. Vill du? Han vill ge dig ett mening och ett syfte. Nu går vi in i en stund av tillbedjan och förbön som vi alltid gör i vår kyrka. För er som brukar vara här och för du som är ny. Vi ger möjlighet till att ära Jesus för den han är. Vi är därför vi firar gudstjänst, för att ära Jesus. Men vi har också möjlighet att få förbön och att tända ljus. Vi tänder ljus för att vi vill markera att det här är en bön som jag vill att du ska se Jesus och göra en praktisk handling av. Tänd ett ljus på vår ljusbärare. Vi kan skriva ett bönämne och lägga i bönekrukan. Det bönet läses upp under veckan och någon ber för det. Men så har vi också möjlighet till personlig förbön där här framme kommer finnas förbedjare, två stycken. Och längst bak har vi en plats också där man kan få gå och få förbön. Och vi sjunger under tiden lovsång och tillber. Ta möjligheten, vill du?